Ja, då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och jag är tillbaka i podden nu efter ett litet uppehåll, så jag är tillbaka för första gången i år 2020. Med mig idag som min första gäst för detta år är Sebastian the Podfather Ahokas. Hej Sebbe!
Hallå! Hej. Alltid lika kul att höra det smeknamnet.
Så det är, ja, det ska vi säga det igen, att det är ju du som startade den här podden.
För 4-5 år sedan.
Ja. Det här, alltså varje gång du är med så ska vi säga, när var första avsnittet? ska jag göra den efforten nu? Medan jag gör det så frågar jag, hur är det med dig Sebbe?
Det är bra, det är bra. Det är flytt på. Ledig idag och ledig igår, så det är... Nej, det är skönt.
Gött. Nu hittade jag faktiskt det. Första avsnittet som du och jag spelade in, som var första avsnittet med den här podden ever, som du startade igång då, var 20 mars 2015.
Där är 5 år.
Ja, och då får man gå in på feeden som heter Arsenal Göteborg podcast 1.0. Det här är ju 2.0. Just det. Så att där efter avsnitt 80 så bytte vi från 1.0 till 2.0. Ja... Du, vi sitter hemma hos dig idag i Kortedala.
Ja, precis.
Och jag sa det till dig när jag kom hit för typ 10 minuter sedan. Vi har ju gått väldigt fort framåt. Att det är första gången jag är i Kortedala, typ hela mitt liv.
Mm. Ja, för en månad sedan var det första gången.
Ja, du ser. Ja, du har precis flyttat hit.
Så det är inget ställe man kanske svänger förbi, för det ligger ganska... Det är inte så långt ifrån, men det ligger lite off. Så här, det är östkanten nästan av hela Göteborg.
Jag har varit... I Bergsjön har jag varit, min beskärda del. För där bodde min bror. Sen har jag varit vid Gamlestan lite grann. Men just här, Kortedala torg då, där du bor, där, där åker man ju bara förbi.
Ja, precis, ja.
Eller inte ens förbi om man... Ja. Du fattar. Men trivs du bra här?
Ja, men det är väldigt lugnt och jättenära till torget. Det är kanske på mat klockan 5-11 om det skulle låsa, så det är ju skönt.
Nice. Nice, du bjuder ju på lingongrova här nu.
Ja, men jag är lite hungrig efter jobbet, så jag tänkte att du får få en macka eller två.
Vet du vem, det här är ju bara för att fråga det här för, men skitsamma. Vet du vem som älskar lingongrova jättemycket? Det är den här personens favoritbröd.
Ingen aning.
Nej, hur fan skulle du veta det? Min farmor.
Din farmor?
Ja, så jämt när min farfar går upp på morgonen så förbereder han två mackor lingongrova till farmor. Och så... jag vet inte. Förhoppningsvis kanske att dagen ska börja lite positivt så här. Börja med göra en liten tjänst och två mackor lingongrova. Nog om min farmor och lingongrova. Nu ska vi prata fotboll, och det gör vi framförallt med Arsenal. Och innan vi börjar så har jag en fråga till dig Sebbe. Är du medlem i Arsenal Göteborg?
Det är.
Ja. Om man lyssnar på det här och tänker att fan, det är, nu har jag lyssnat på nästan 170 avsnitt av den här podden men fortfarande inte blivit medlem. Men nu jäklar, nytt år, nu ska jag bli medlem. Hur gör man då?
Det smidigaste är att gå in på hemsidan, ska jag säga. Eller om man är på plats på Cheers, så har man all hjälp där. Eller på via Facebook. Det finns 1000 sätt man kan leda sig fram till det här.
Hur är den här hemsidan då som du pratar om?
Är det arsenalgbg.se, tror jag?
Nej, arsenalgoteborg.se.
Arsenalgoteborg, just det.
Och Facebook, sa du, hur, vad är det då?
Arsenal Göteborg.
Ja. Och då kan man egentligen, det finns en like-sida så att säga, och ett forum. Då kan man skriva i forumet bara, hej, vill du medlem, hjälp mig, typ.
Precis, eller jag tror man kan även skriva mail till, eller meddelandet på like-sidan om inte helt bort.
Det kan man också göra.
Precis.
Ja.
Så man kan nå dig, eller man kan få det här kortet på många olika vägar.
Vad man då ska veta är att om man skriver i forumet så har vi några i styrelsen kanske som kommer gå in och stalka din profil så det inte är något spår av Tottenham. Men så länge det inte är det eller något annat skitlag så är det lugnt. All right, du, ska vi prata lite konkret fotboll här nu då? Det är ju som sagt, vi har inte spelat in, det här är min första podd för i år. Podcasten i sig har inte ju spelat in ett avsnitt sedan innan vi mötte Leeds i FA-cupen. Det är 8 dagar sedan. Det är inte jättekul att prata om nu. Det är, i fotbollssammanhang så är det typ en hel evighet sen.
Det känns som en evighet sen nästan.
Ja, men visst fan gör det. Så vi ska inte prata för mycket om den. Då tänkte jag använda mig av det här nya segmentet i podden som jag har döpt och valt att döpa till 12s tre snabba. Man ska bara säga tre snabba punkter om den här matchen. Mm. Så vi är i alla fall lite. Punkt nummer ett. Holding tillbaka.
Det är skönt.
Spelade dock sådär.
Mm. Men det var fint att se.
Ja, faktiskt. Och det är det här man ska tänka. Han har varit borta typ nästan ett år med skada. Första match. Han spelade lite i Europa League men sen blev skadad igen. De första matcherna kommer vara uppförsbacke.
Alltså jo, när han det är bara så länge. Tänk dig själv när du är tillbaka till jobbet efter semestern på 5 veckor. Ja. Man är lite vilse och har inte riktigt...
Mycket bra poäng.
Och han har varit ett år ungefär. Så att
det... Och det är bara dra plåstret. Han måste ju börja spela någon gång och då kommer det se knackigt ut. Men det kommer bli bättre med tiden. Punkt nummer två. Arteta håller kvar med sin 4-2-3-1 med Sokratis som högerback. För vi har tänkt på det här på startelvan. Mm. Så var det mycket dividering innan matchen. Så här, Sokratis, Lewis, Holding. Aha, men då måste det vara trebackslinje. Men det märktes ju ganska snabbt när matchen börjat. Han har valt att spela 32-åriga Sokratis som aldrig har spelat högerback i hela ens liv. Bara, nej, jag håller stenhårt i mitt system. Vi måste lära oss där. Jag rubbar inte på något. Sokratis, du spelar högerback. Huh? Men jag tyckte han har gjort det okej. Eller bra liksom.
Ja, men uppenbarligen så ser jag att det är någonting som inte vi har sett från träningar och sånt. Att han förstår att han kan faktiskt, annars hade han aldrig slängt dit honom där. Liksom.
Det... Nej, för det vore ju taskigt att spela Holding, sätta Holding som högerback som har skadat så länge. David Luiz med hans spelfördelade fot sätter han inte på en högerback. Nej. Så det blir ju Sokratis. Det som var roligt, Sokratis höjdpunkt i den här matchen var ju vid hörnflaggan. Han drev bollen till hörnflaggan och typ satte sig på bollen. Nej, no, no. Det var kul.
Höll om någons ben.
Jag såg det, alltså jag skrattade så högt hemma i soffan. Bara, vad fan håller de på med?
Ja, riktigt som en grekisk gladiator.
Ja. Och sen så får han typ ett finger i pannan. Mm. Nej, då lägger han sig och bara, de slog mig!
Ja, nej, verkligen.
Sista och tredje punkten från Leeds-matchen är då att Arsenal började segt, vadå, riktigt utspelade i första halvlek. Men... styrkan att kunna se det, att komma in och verkligen vända på steken i halvlek och vända på matchen, det tyckte jag var ett sundhetstecken. Mm. Det har man ju efterfrågat typ, nu är det ju ett tag tillbaka, men när det var Emery så här, man suger i första halvlek, bara, man fan kan de inte bara rycka upp sig andra nu? Mm. Gjorde de aldrig det?
Nej.
Det är skönt att se att är vi dåliga i första, ja då jävlar, en örfil till allihopa, så rycker vi upp oss i andra halvlek typ.
För nu läser man också att han de fick en rejäl utskällning i pausen.
Ja, men malrätt. Mm. Och det är så gött att höra att de fick en utskällning, att de tar till sig utskällningen. För ibland, när man blir utskälld av någon som man så här inte riktigt bryr sig om, då blir man med den här bara, ja, skrik hur mycket du vill, jag bryr mig inte.
Nej, men nu känner man, okej, okay, ja, vi kanske borde spela bättre. Ja. Mm.
Men är det någon som man verkligen så här respekterar som skäller på en, då är det så här, oh, fan, du har rätt, my bad, jag ska tänka på det. Så det var gött att se. Mm. Vill du lägga till något om Leeds-matchen som jag missade i mina tre snabba?
Nej, det är väl lite på den tredje att det ändå var fint att man måste inte spela fin fotboll för att vinna. Nu spelar vi ganska dålig fotboll och bara fick jobbet gjort. Och det tror jag också Arteta kanske också säger att det måste inte, bara så länge man vinner så liksom, behöver man inte ha 55 passningar i rad. Utan det...
Och det är så surt för Arteta på ett sätt, för det är helt hållet som du säger. För hade det varit Arteta kommit in, säg att Arteta har kommit in under sommaren i ett lag som ändå så här, vi slutade kanske 4-5, då hade ju hans uppgift varit mer och så här, jag ska etablera ett fint spel, bla bla bla. Nu kommer han ju in och hans första uppgift är ju egentligen bara, jag måste få resultat. Mm. Alltså snabba resultat och sen börja liksom så här bygga ett spel. Fast jag får inte wasta min tid, så jag måste ju börja bygga spel samtidigt som jag får resultat. Men får jag inte resultatet så kommer... Alltså han har ju sån jävla svår sits. Ja. Men jag tycker han har gjort det jävligt bra. Mm. Det är det. Så att kredit till Arteta så inåt helvete. Arsenal möter Bournemouth borta i nästa runda. Det kan vi lägga till.
Ja.
Yes. Okej. Okay. Då ska jag tugga ut min lingangrova så går vi vidare till vad som kommer bli vår fokusmatch. Och det är ju tisdag idag. Vi kommer att prata om lördagens match mot Crystal Palace. Och det är 2 dagar sedan, alltså söndag, måndag. Mm. Men bara den matchen känns långt borta. Jag vet inte vad det är nu för tiden. Alltså det krävs 2 dagar innan det är så här, det är skit, det är gammal match, nu blir det...
Ja, men det tror jag för att nu med När det var Emery så tänkte man så här, skönt, nu har det 3 dagar till nästa match. Nu är det så här, ja, nu är det så här, efter, alltså bara efter United-matchen, så här, dagen efter, man bara, när nästa match, jag vill ha en match nu. Alltså så här, tror det är lite att man längtar efter Arsenal på ett annat sätt. Så att liksom så här,
man vill inte vill blicka tillbaka så mycket.
Nej, utan man vill bara, det ska bara bli bättre, man vill se fram.
Och det är ju jävligt intressant hur du säger, för det ser ju jag, det anser nästan jag är den största vinsten Arteta har gjort, det är att man längtar efter Arsenal. För jag, du följer ju mig på Twitter, så jag tweetade ut här, var det typ i söndags eller så. Alltså så här, jag varit jävligt nedstämd efter den här Palace-matchen, vi kan ju gå in på mer sen, men på söndagen var det så här, okej, nu fan, nu vill jag bara se nästa match. Alltså det är allt jag egentligen bryr mig om nu. Så, och det är ju så jävla viktigt att ha det. Du, jag tänkte vi ska börja lite grann med startelvan. Det är ett bra sätt att börja på. Leno i mål, Maitland-Niles hörnerback, David Luiz mittback tillsammans med Sokratis. Han fick gå in i mittbacksrollen igen. Kolasinac vänsterback, Torreira, Xhaka, defensiva mittfältare, Özil, Tia, Pepe, Aubameyang på varsin kant och Lacazette högst upp. Vad säger du om den här startelvan?
Att den var väl just den samma som förra matchen.
Det var exakt samma förra ligamatchen mot United. Det är första gången på hela säsongen vi har haft ursäkta, jag pratar nu med lingongrova i munnen samtidigt. Första gången i hela säsongen vi har 2 matcher med likadan startelva.
Och det såg, jag tänker att det såg bra ut mot United, så varför skulle det inte funka igen? Liksom? Det är ju dumt att ändra ett vinnande koncept.
Ja, men visst, visst. Jag tänker lite grann att den här startelvan tar ut sig själv faktiskt. Nu med, det blir skillnad kanske när skadade spelare kommer tillbaka i form. Men så länge det ser ut som det gör så tänker jag att det här är ju bästa elvan.
Det är inget annat sätt man skulle vilja ha det på egentligen.
Alltså nej. Ja,
men tanke, alltså om man tar de spelare som är friska.
Ja, ja, men de som verkligen är friska. Jag är lite nyfiken på att se Ceballos när han kommer tillbaka och verkligen är matchfit.
Ja, men det är honom som han ändå så här, för han var ju bra, men det, nej.
Och han under Arteta också. Han var ju bra under just Emery. Och nu är det ju Arteta. Jag sagt det förr, jag säger det igen, att jag är nyfiken på att se Ceballos bredvid Torreira faktiskt. När Ceballos är up for it. Men jag menar nu som det ser ut är ju det bästa vi har.
Verkligen.
Jag går direkt in i matchen och så går jag direkt på att Arsenal öppnar starkt, spelar bra.
Verkligen.
Gör 1-0 faktiskt redan i minut nummer 12 har jag skrivit ner i mina anteckningar.
12-15 har jag tänkt. Ja.
Vill du säga något om målet?
Väldigt snygg passning, framåtpassningen.
Väldigt fint.
Annars, ja, men så här, det är målgöra som gör liksom. Det, han vet vad han gör framför målet. Men just passningen är ju det absolut fina.
Jag tycker nästan alla startar från Luiz. För Luiz slår den till, nu måste jag tänka, Luiz slår den till Özil. Och sen Özil till Lacka till Aubameyang. Och alla de, det är ett jäkligt fint spel.
Det går snabbt.
Det går snabbt. Och det är fint. Och där och då, efter 1-0, som sagt i minut 12-15, så tänkte jag så här, alltså fy fan vad gött. Vi kommer typ vinna med 3-0 idag. Men man lär sig aldrig. Ja, jag sa tidigare att jag blev så irriterad på den här matchen och det blev jag, för vi öppnade ju så jävla starkt.
Helt
och bra.
Dominerade, de hade ju inte någonting fram.
De hade ju inte någonting.
I första 20 så var det ju också så här, då passade, hade de ens bollen första 20?
Ja, men typ inte.
Nej.
Och visst, vi kanske inte hade hur många, jag tror att vi inte hade så många avslut på mål heller. Nej. Men vi dominerade ju spelet. Så jag tycker att, vad sa du, minut 20?
Ja, någonting sånt. Ja,
då är jag lite generös, säger minut 30. Men minut 20-30, där anser jag och tycker att där ska vi ha kvalitet och liksom bara döda matchen. Faktiskt, så överlägsna som vi var. Men ja, Palace kom in i matchen lagom till halvlek.
Och sen, det var inte tvärtom, men det var ett helt annat. Man visste att det skulle vara tufft mot, det är alltid tufft borta mot Palace.
Och Palace är ju ett, ja, de är ett jävla spökmotstånd det har blivit för oss.
Men också på hemma eller på bortaplan, ja, så blir de extra, det är någonting. Dels att det är bortaplan för Arsenal, det är alltid tufft, men att
ja,
Palace blir extra jobbiga. Och sen det märkte man att de visste väl vad de kunde göra mot Arsenal. Och i andra halvlek så sa de, men nu ska vi ta tag i matchen, och det gjorde de.
Vad tror du tänkte så här? För vi pratade tidigare om Leeds. Mm. Att Arteta kom in och skällde jävligt mycket och spelarna bara okej. Ja, och så ryckte de upp sig. Nu avslutade ändå Arsenal dåligt i första halvlek.
Mm. Men du tänka mig att han är ganska nöjd med hur det ser ut först? Men att han vill kanske bygga på, alltså fortsätta på just hur det ser ut då.
Mm.
Men då kanske spelarna blir lite trygga i, jaha, men vi kan detta. Vi vet, om vi fortsätter så, här, så alltså att de slappnar av lite, att de tänker att fortsätter vi så här så det ser ju bra ut.
Ja. Och det var väl det precis Arteta var inne på under 1-1 målet, mm. att vi slappnade av för mycket. Att vi stängde av. Ja, vi kan väl ta 1-1 målet nu när vi ändå är inne på det. Jag har faktiskt inte sett någon pris på 1-1 målet.
Jag vet inte, kanske man borde gjort. Ihåg.
Men det är Ayew som får in ett skott. Det blev lite flipperspel i straffområdet. Han får ett skott som styrs på Louise, va?
Ja, styrs upp lite.
Och det är väl typ, nej, det är inte deras första skottmål, men det är som du sa så här, att de var ju inte farliga, nej. Palace. De kanske jobbas in i matchen, men de hade ju inget, eller för skön gör det här nu. De kanske hade en liksom bra skott i första halv, i slutet på första. Nej. Inte många. Nej. Och då är det så jävla typiskt att man släpper in ett sånt skitmål.
Mm. Okay.
Vi missade att säga det i halv också, att i halvlek går ju Torreira ut skadad. Jag tror att det påverkade matchen faktiskt väldigt mycket.
Det tror jag också. För så som han har varit nu sista tiden, så det känns som att mycket av Artetas spelidé och försvar och grundbygger nästan på Torreira. Och när han går ut så tappar ju Arsenal all grund, känner det så här, trygghet.
Ja, precis. För det känns som att Torreira liksom har blivit ett måste. Måste på planen. Och det håller jag med, för han, som du säger, han har varit skitbra. Mm. Liksom defensiva arbetet och allt sånt. Och sen går han ut skadad. Och här kommer en shoutout. Det tyckte jag var lite kul. Då skrev Jesper Lövstad i en chatt vi har. Så skrev han så här: jaha, där rök den trepoängaren. Och det är så typiskt. Ja. Och Guendouzi var inte dålig när han kom in. Men det är bara Guendouzi gör inte det jobbet Torreira gör. Torreira gör det han gör jättebra. Mm. Guendouzi gör annat som han gör jättebra. Men det som behövs är någon som, alltså, som täpper till defensivt som Torreira gör. Så det är lite frustrerande. En annan sak som är frustrerande, nu bara öser jag på. Aubameyangs röda kort.
Ja. Det är ingen fin tackling.
Nej.
Och var och allting sånt ska jag inte gå in på. Men
Jo, jag tycker vi gör det. Alltså vi gör det. För jag brukar säga så här i den här podden. Jag vet inte, kanske jag som är självgod, men jag brukar säga så här att nej, man ska inte skylla på domaren. Det är dumt att skylla på domaren. Och så är jag så här: men nu, Sebastian, jag tycker, är det någon gång vi ska gå in på VAR och domare, då är det ta med fan nu. Så kör, gå in på VAR.
Ja, nej men det är också det jobbigaste, är att man kan se att de här jämförelserna, att Auba fick rött kort för detta, men det här släppte de. Men det här, och det är nästan det värsta, när man ser att de inte är konsekventa, att de kör samma för alla, utan idag tar vi på detta och sen släpper vi den här röda kortet. Och det var någon nu det jag kommer på var ju någon tackling som Guendouzi får mot Norwich.
Yes.
Bland annat, som de släppte helt och fick gult kort. Det var liksom inte alls lika hårt bestraffning, men tacklingen var kanske inte lika ful, men minst, alltså på ungefär lika samma nivå.
Nu, jag ska dra lite statistik, och nu inte för att dra på offerkoftan på något sätt, det kommer låta som att det kommer göra det, men det gör jag inte, utan det här är bara facts. Så är Arsenal det laget i Premier League som har drabbats hårdast av dels felaktiga VAR-beslut och dels uteblivna VAR-beslut. Och då är till exempel den tacklingen på Guendouzi med Norwich. Han kom in med båda fötterna på Guendouzis smalben. Du har också den här matchen mot Chelsea när Jorginho drar ner Guendouzi.
Just det. Mm. Den ska också vara.
Då hade han redan ett gult kort. Där ska han ha sitt andra. Då är han ute. Då gör inte han 2-1.
Nej.
Eller 1-1 målet. Då är inte han 1-1 målet. Sen är det både mot West Ham och mot Bournemouth två stycken spelare, typ Klipper, Pupé, knäna, rött kort direkt. Och sen är det ju Chambers förra matchen mot Crystal Palace när Socrates gör 3-2 i slutminuterna. så dömer ju VAR bort för att Chambers typ har knuffat någon i straffområdet, vilket han inte gör.
Nej, just det.
Så hade inte liksom vet jag inte hur jag uttrycker det, men hade alla domslut liksom varit korrekta och VAR hade gjort sitt, så hade Arsenal legat femma nu.
Och det är också att man ser vilka som de som fått mest fördel av VAR är ju de som faktiskt leder tabellen. Det är inte bara för VAR utan om de spelar bra och allting sånt.
Men nej, det är enbart VAR. Okej, nej jag köper det.
Men att det är extremt när de får ännu mer hjälp att liksom, oavsett vilka de möter och man tänker att men nu är City eller någon match när de faktiskt är på väg att förlora. Mm. Nej, då kommer VAR in och bara, fast de ska faktiskt gå obesegrade så att vi kan inte släppa.
Det finns ju också en situation vid 1-1 målet där det är svårt. Det här är ju inte poddvänligt på något sätt. Jag ska visa en bild för Sebastian när en Palace-spelare alltså är off. För tidigare, som du säger, det är okonsekventa. Det är det jag blir så förbannad på. De har ju tagit fram VAR som ett medel att så här, okej, det vart tjafs över att domare är för okonsekventa. Du dömer offside för det och du dömer offside för det. Du dömer rött kort för det och du ena domaren inte. Då tror man ju fan VAR som det så här, nu har vi gjort ett redskap där alla domare kan döma samma. Mm. Offside är offside även om det är en tånagel. Rött kort är rött kort för vi kan kolla på det i efterhand och det finns följa regelboken och sådär. Och ändå görs det inte utan ändå blir det en bedömningsfråga. Alltså beroende på vem som sitter och tittar på tv-bilderna i varummet. Det är den. Så fortfarande är det ju en bedömningsfråga. Och då kan man lika gärna skita i det. För då tar den första bedömningssituationen då som domaren gör på planen. Om det ändå ska bli en bedömningsfråga längre fram. Här är ju den här bilden då från Palace-matchen. Som, det är ju inte 1-1, det är uppspelet till 1-1 målet. Då ser du att där är en Palace-spelare offside.
Ja, just det.
Han är offside med armhålan. Men då har de ju dömt för offside tidigare den här säsongen.
Det känns lite som att när det kommer till offside så är det hur, vilken ork VAR-domaren har. Om han vill ta fram de här linjerna man ser. För ibland så står de fram, alltså de snurrar på kamera och de kör allting. Men här ser det som att de bara så här, vi sätter en linje så lite halv slapp. Alltså, han har inte riktigt lagt
för
den
Arsenal,
energin.
Arsenal drar ju på sig en frispark frispark på mittplanen som, och det leder ju fram till 1-1 målet sen senare och då är det den här situationen då.
Just det.
Och återigen, man vill inte sätta på sig offerkoftan men jag blir så jävla irriterad på VAR och domare. Han Ayew som gjorde 1-1 målet från Arsenal också. Han hade 9 tror jag. 9 liksom blåst för 9 stycken fouls eller vad man så säger. Utan kort. Maitland-Niles gör första faulen, gult kort direkt.
Ja, men det tror jag också att om de kollar på detta efterhand, domarna, vilket de för att sätta hur långt straff tänkte jag. Ja. Att de tänkte, ja men för det syns inte, han går inte in med kraft egentligen, Aubameyang i tacklingen.
Nej, i tacklingen, nej.
Nej, så jag tänkte så här, han kanske får en, alltså att det inte skulle bli långt straff egentligen. Mm. Men det är det fel.
Tacklingen i sig tycker jag, den är ju rött kort. Mm. Och jag tycker det är onödigt av Aubameyang för typ, det händer ju på mittplanen. Nej, han behöver inte gå in med liksom dobbarna där i en glidtackling. Det är bara stå och täcka ut honom. Så jag tycker att situationen i sig är rött kort. Det är dumt gjort av Aubameyang. Men det leder ju till att om det kollas på, för han får ju gult först. Mm. Om det kollas på och rött kort sen, då ska fan allt kollas på och vara rött kort sen som har hänt. Och det är ju det som blir irriterande att det inte görs.
Och också det att det har ju bara varit en domare som har gått den här tv-kameran.
Är det, det är någon som
det är en som har gjort det. Okay. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men det är också på halva säsongen. Och också så här, men varför gör inte du ditt jobb och går dit? TVn finns där. För i VM, alla gick ju, de gick ju konstant och kollade på den här skärmen.
Ja. Då var det ju för sig för mycket, tyckte jag. Mm. Men det är klart, det var första gången det var då för många domare. Då var det så här, okej, jag måste gå och kolla.
Men när det är sådana VAR-situationer som det, för vissa gånger så tar de ju det direkt alltså. Men jag tänker att när det tar längre än 5-10 sekunder då tycker jag domaren ska kolla för att då borde han ju tycka att fast nu borde han ju sett.
Ja, innan, så att det tar, nu förstår jag vad du menar, det tar längre än 10 sekunder innan han får beskedet till
precis,
örat. Då borde
då ska
han säga, håller du på med där uppe?
Ja, precis, men då ska han själv gå och kolla för att annars så står ju han bara där och så här. Och han får spelare med, alltså som diskuterar med honom. Han bara står och pekar på sitt öra. Han bara, för han Men gå till tvn och kolla, bestäm själv, så slipper du få tjafs och ja. Du kan ta beslut själv.
Nej, jag håller med dig. Det är... Ja. Nu har vi gått ner varvägen.
Ja.
Ja. Det som händer efter Aubameyangs 1-1, eller inte 1-1, Aubameyangs röda kort, är ju, tycker jag, att Arsenal rycker upp sig. Det är ju ofta det blir så, kanske man går ner till 10 man. Ja, det var lite svängelska där. 10 man, att man liksom rycker upp sig. För det var jag lite nere och tänkte, ja, nu kommer ju Palace lägga in nådastöten. Men det är ju också beundransvärt av Arsenal, tycker jag, att de rycker upp sig. För de är ju nära på 2-1.
Mm.
Jag tänker framförallt på PP's mål i stolpen.
Skott i stolpen.
Nej, alltså det är, jag får sluta spela in podd direkt efter jobbet. Jag är helt mör. Skott i stolpen. Lacazettes retur, vad säger du om den? Borde han göra mål eller borde inte?
Det är ganska mycket kaos där. Ja. Alltså, en tå kan han få, men det är också... Nu har det 2-3 försvarare som täcker, så att det är svårt där.
Det är trångt läge. Målvakten är ju jävligt snabbt ut också, ja. Liksom tänker ut alla vinklar. Där och då så tänkte jag så här... Han har ju inte riktigt formtoppen nu, Lacazette.
Nej.
Och han har inte riktigt varit sig själv de senaste matcherna. Men där och då så tänkte jag så här, att han med fan alla forwards i hela ligan hade gjort mål där, förutom vår forward. Det känns som det är stolpe ut hela...
Ja, men ett lag som,
tiden på något
ett
sätt.
Lag som har alltså allting med sig, Liverpool till exempel.
Ja.
De har ett mål där med, ja, kanske inte målaktig, men alltså resten hade ju gjort, alltså hade vem som helst. Milner hade kunnat få in en fot där.
Liksom så här. Alltid där är Milner.
Men så här, när det är lag som Arsenal, Norwich, Watford som inte har turen med, då sitter inte de. Men...
För det är också en grej den här säsongen. Det känns som det blir offerkofta det här också, men det känns som att ofta är det liksom stolpe ut för Arsenal. Mm. Som det här, alltså det här PP-skottet, det liksom symboliserar ju hela säsongen, för det är aldrig liksom de här millimeterna med. Nej. Oss, och bollen studsar lite fel och sådär. Och jag tror att det tar mycket, det blir, jag tror att det är, eller var ska jag komma med det här? Jag tror att det är bygger på frustration hos spelarna, som man till exempel såg hos Aubameyang nu.
Mm.
I hans ändå onödiga, jag menar att Karn är 30-31, han har spelat proffsfotboll i halva hans liv nästan. Han ska inte göra den tacklingen, men det blir så mycket frustration för att det är så mycket stolp ut och så mycket så här som inte riktigt går vägen.
Nej, speciellt när du vet att de kan slå och borde slå Palace.
Ja.
Men sen är det så att det är någonting som det vills inte, då klar, alltså, som du säger, det blir det frustrationen, vet att fan, vi ska slå dem med 2.
Och just för att de vet att de ändå har vaskat den här säsongen med Emery och sådär och satt sig själva i skiten. I skiten. Och så blir det, för varje match nu är ju en måste-match i ligan. Eller ska man bara, jag vet inte, ska man skita i ligan och bara så här, det blir som det blir. Fast så tänker ju inte spelarna, utan de vill ju ändå försöka så här rädda det här.
Ja, du går inte in i ligamatchen och bara, ligger vi under, så utan de kör ju fort.
Ja.
Men jag kan tänka mig att det är fortfarande, om det är 108% i ligan, så är det 110-111% i kupperna. Det är liksom, det är lite
mer.
Ja,
för jag tänker att det blir så.
Speciellt om man,
för de måste ju ändå känna att ligan är körd, eller känner de så här, fan, bara kämpar vi nu stenhårt och har lite tur med oss, så kan det gå. Och så kämpar de stenhårt fast har otur med sig, och så blir det så här.
Ja, men det är ingen som är nöjd med en förlust eller så, men just mot Palace känns det som att de, att båda lagen ändå på något sätt var nöjda med ett poäng. De så här, det, vi kan få ett poäng. Det är liksom, det är inte hela världen.
Ja. Ja, hur kände du efter matchen? Var du nöjd med en poäng? Mm. Jag tänker ändå, för det finns ju många takes att ta på det. Vi går ner till 10 män.
Ja.
Sokratis räddade ju en boll på linjen också.
Det hade, precis, så det hade kunnat vara värre, men
ja.
Ett poäng, ja, inte nöjd, men det är inte så här, jag grävde inte ner mig som du gjorde.
Ja, jag gjorde det, och jag förstår inte, jag var så oprovocerad, jag var seriöst så här förbannad efter matchen, lång tid, många timmar efter. Och då försöker den ansaka sig själv och säga, men ändå en poäng, vi är dåliga borta, en poäng, vi var 10 man på slutet, det är inte lätt, men ändå så här, fan, vi gör ju 1-0 tidigt, vi ska vi ska vara bättre än så här.
Hade det varit sista veckorna med Emery och Palace hade vunnit, så hade jag släppt det direkt. Bara så här, då hade man inte brytt sig. Mm. Men nu känner man väl också någonstans att...
Man har fått upp hoppet lite grann, precis. Ja, för där är jag med dig. De sista veckorna med Emery, då kollar man på matcherna och så skrattar man åt om man förlorar. Och bara, fan vad
så hemskt vi är. Det hade kunnat bli 4-0 till Palace. Man bara så här, ja, det är skitsamma. Sen hade man 4-3 dagars vila där man kunde skita i fotboll.
Ja, precis. Nej, nu är det snarare tvärtom. Ja, vi kanske ska gå på. Vi gör så här. Vi kanske ska gå på in, vet du det, inslaget säsongens spelare. Mm. Där gästen i podden, det är alltså du, Sebbe. Vi ska ta ut dina topp tre i matchen mot Palace, så kanske vi ser. Vi kanske kommer på annat att prata om i den här matchen. Den du tyckte var tredje bäst mot Crystal Palace ger du en poäng, näst bäst 2 poäng och bäst i Arsenal emot Crystal Palace på bortaplan ger du hela 3 poäng. Och så går de här poängen med i en sluttabell.
Behöver du en penna kanske?
Jättegärna. Mm. Medan du hämtar en penna så ska jag dra hela den här tabellen. För det var en lyssnare som hörde av sig till mig och sa så här: hallå, hur ser du ut i tabellen egentligen? Som lite nyfiken. Så jag drar det. Den här sluttabellen som då i maj kommer presenteras officiellt, så ser vi sen, som har varit säsongens spelare enligt Arsenal och Göteborgs podcast. Men tabellen så här långt, nu ungefär halva säsongen har gått, är Aubameyang leder på 15-17 poäng. Tvåa är Leno på 16 poäng. Trea är Guendouzi på 15 poäng. Så det är väldigt tätt uppe i toppen. Fyra är Torreira på 11 poäng. Femma är Chambers på 10 poäng. Och jag lovar, det inte jag som har gått och dragit sträck. Sen efter Chambers har vi... Måste jag kolla igenom här lite snabbt. Är det faktiskt Pepe på 10 poäng? Han är delad plats med Chambers då. Sen efter dem så hamnar Özil på 8 poäng. Sen, jag måste finskriva den här tabellen.
Det är
sen,
massa på 3 och 4 poäng också.
Ja, sen är Lacazette på 6 poäng. Och sen har vi Luis på... Martinelli på 5 poäng, förlåt. Luis på 4. Vi har Saka, Tierney, Sokratis, Maitland-Niles på 3. Vi har Xhaka, Rob Holding på 2. Och så på 1 ynka poäng har vi Willock, Nelson och Smith Rowe. Så där har vi hela poängen nu. Nu ska vi se om den här förändras efter dina poäng, Sebbe. Mm. Tredje bäst mot Crystal Palace.
Ja, men det, jag tyckte ju faktiskt att alla var ganska så här, alltså, halvbra allihopa. Det var inte så här. Men jag får ändå ge, ja, men jag tänker att jag ger den till Auba, för att ja, men han gör målet. Ja, men precis.
Trots ett rött kort.
Ja, men han, det är han som ger, eller inte ger, men så här, det är inte hans bästa match, verkligen inte. Han borde gjort fler mål.
Det tyckte jag var intressant i första halvlek under den perioden vi var så bra, att Auba var så fri hela tiden på hans kant. Att, jag vet inte om typ Crystal Palace tänkte att vi offrar den kanten för vi måste stänga centralt och stänga på PP:s kant. Mm. För det var ju hur många, Louise hade ju inte bara så här hur många bollar som helst i Auba. Han kunde lugnt stå och ta emot. Nu hände, gjorde han inte så mycket med det. Nej. Så att Crystal Palace gjorde ju helt tyvärr rätt i efterhand.
Nej, men bara för att ja, men som sagt målet, så att det, då får han en pinne där, tänkte jag.
Yes.
Två alltså det är som, jag tyckte de flesta var ganska jämna, så det var ingen få som stack ut. Torreira hade antagligen sett där om han hade fått spela i 90 minuter, men gjorde inte det. Nej. Men jag sätter nog ändå Sokratis till slut, tänker jag.
Ja, det är Sokratis.
Ja, men han var stabil sen.
Räddade ju bollen på mållinjen.
Precis, det är just den räddningen som han räddade ju. Om Auba ger oss poäng så räddar Sokratis nästan fler poäng. Mm. Och sen tycker jag att det blir mycket försvar, men David Luiz tyckte jag faktiskt var jävligt stabil och väldigt säker.
Det är så lustigt att du säger... Ja, för Luiz var... Som sagt, han hade jävligt fina bollar till Aubameyang i första halvlek. Och sen är det tyvärr målet som styrs in på han. Men det känns som att, jag vet, vad ska det, han...
Han försöker ju täcka. Det är inte så att han försöker styra in, utan han... Ja. Nej. Men det är också så här... Jag vet inte, det var många som ligger där strax under. Och så här, om man skulle betygsätta i 5 så hade de förresten fått 2-3. Alltså det var få som stack ut, tyckte jag. Pepe var nästan sämst, skulle jag säga.
Ja, alltså så här,
Men de flesta var så här, ja men det åker. Så det var svårt att ta ut tre, men nej.
Jag hade jag håller med dig. Jag lyfter ett finger för, det är dina poäng som räknas givetvis, men jag lyfter ett finger för Ainsley Maitland-Niles som jag tycker gjorde en riktigt, riktigt bra backinsats och stängde ner Saha totalt. Jag tycker att det är många spelare som har lyft sig med att heta, men framförallt så skulle jag vilja lyfta ett finger för Maitland-Niles som liksom under Emery typ så här, jag vill aldrig mer spela högerback, fy fan, aldrig någonsin, jag hatar högerback. Och nu typ under Arteta så är ju nya, både nya Cafu och nya Lee Dixon liksom samtidigt. Och Kolasinac tyckte jag också var riktigt bra på hans kant. Han har faktiskt inte fått ett enda poäng. Men nu du Sebastian, håll i hatten. För i och med dina poäng på David Luiz och Sokratis och min hyllning av Maitland-Niles och Kolasinac, så har jag en liten låt som jag har förberett.
Oj.
Som jag tänkte lägga in här. Snabbare, har du lyssnat mycket på Nirvana?
Ja. Mm.
Ja, så som du också med din skäggväxt nu och din flanellskjorta så ser du ut som Nirvanas bortglömde bassist.
Tack så mycket.
Har du hört låten All Apologies?
Ja,
från In Utero-skivan.
Mm, ja.
Ja, titeln säger sig självt. All Apologies. Det är alltså för Luiz och Sokratis.
Okej. Okay.
Kanske även också Maitland-Niles och Kolasinac har jag ju spytt ganska mycket på den här podden. Framförallt Luiz och Sokratis. Och här kommer jag på någonstans min ursäkt till dem. Och säga att det var inte ert fel. Det var Emerys fel. Men här kommer den. All Apologies. Arsenal Göteborg podcast edition. All apologies. What else should I say? This one is for Luiz. What else should I sing? And for Socrates. What else should I be? All apologies. In the defense, they play as one. In the defense, in the defense. Defense, yeah, 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 yeah. And on the midfield, apologies to Xhaka. And I'm playing right back. Maitland-Niles, I'm sorry. And on the left flank, Kolasinac, I am in shame. What else should I say? All apologies. In the team they play as one. In the team. Så, det var det. Då ska vi gå lite vidare faktiskt. Vi stänger den här matchen nu och så blickar vi blickar framåt. Och när jag säger blicka framåt så har vi två inslag som jag tänkte prata om. Det är dels Silly Season som är full gång. Det börjar röra sig runt lite i grytan. Och det är då kommande matcher. Och då är ju någonting vi måste ta upp konsekvensen av Aubameyangs avstängning, för han blir borta i tre matcher. Men vi börjar med Silly Season. Mm. Jag ska bara säga det att Mavropanos blir klar för utlåning till Nürnberg.
Just det.
Vad säger du om det? Har någon?
Nej, jag hade gärna sett honom, men det är, jag tror han behöver lite mer kött på benen.
Ja. Såg du presentationen av Mavropanos på Nürnberg? Eller hur ska jag säga presentationen? Alltså, jag klarar inte av att spela in podd direkt efter jobbet. Såg du presentationsbilderna?
Nej.
Nej. De var lite roliga tyckte jag. För Mavropanos, han håller upp en Nürnberg-tröja. Bakom honom så har han en tv där de bara lagt upp en Nürnberg-logga. Så det här måste ju typ varit hemma hos Mavropanos. Och så här, kan du inte bara ta en bild så kan vi kan lägga upp det här på sociala medier. Ja, vi skickar över en Nürnberg-tröja till dig. Och så står han där och så har han typ på hans tv måste det vara. Typ. Ja, men jag Chromecastar upp en bild här på en logga också. Men det ser skitbra ut. Så, nu kan vi presentera. Så, kör. Jag håller helt med dig. Han behöver ju speltid.
Ja.
Och sen om det blir tillräckligt med speltid för att visa att han är tillräckligt bra för Arsenal. Det visar sig. Eller om det bara han behöver speltid för, så vi kan sälja honom. Mm. Så att det är bättre på hans CV. Det visar sig också.
Ja. Sen har vi ju två utlåningar till.
Kör!
Smith-Rowe och Eddie som kom tillbaka. Utlånas ju igen nu.
De har jag faktiskt missat att skriva med. Bra att du tog upp det. Vart lånar Smith? Eller,
Smith-Rowe.
Smith-Rowe, Huddersfield och Eddie till.
Lincoln tror jag. Lincoln.
Blir det klart?
Men
jag har läst Lincoln också men jag har inte läst något officiellt.
Det är kanske inte officiellt, men jag tyckte att det var, jag trodde att det var officiellt. Ja. Men
han, är det Lincoln vi mötte i FA-cupen?
Lincoln City. Det är två, jag tror det är de.
Ja. Ja, okay. Vad säger du om de utlåningarna då?
Eddie hade ju hoppats kanske inte skulle stanna kvar här, men det optimala hade väl varit att han skulle vara kvar i kanske inte Leeds, för han fick inte spela sig ut.
Nej.
Men Championship, för nu går han ner sig i en eller två ligor.
Det var precis det jag skulle kolla. Det kanske är bäst bara. Lincoln City sa du.
Ja, precis.
Ja.
Så det är lite tråkigt att man från att ha pangat in ett på mål i Championship i ligans, jag tror det är just nu bästa eller näst bästa lag.
Ja, de ligger tvåa Leeds. Mm.
Mm. Till att hoppa ner två säsonger eller serier. Då känns det nästan som ett bättre nivå på Englands U23-serier nästan. Mm.
Ja, det du säger är League One. Så det är ju
en
ett snäpp ner. Det är lite för dåligt, eller?
Om man ska, för sen ska han visa upp sig i tanken, tänker jag att han ska visa upp sig i Premier League och förhoppningsvis Europaspel om ett par år. Och det är kanske inte riktigt klassen vi vill ha på våra spel om.
Nej. För jag tänker, han är ju nu fyller ju detta året 2020, 2020, så fyller ändå Enkättia 21 år.
Det, ja, nu är
det, det är ju inte jätteungt heller. Jag tänker om man hade varit så här 18 kanske, det är en annan femma, men 21 då vill man inte ha en anfallare harva runt i League One riktigt.
Nej, och man vill inte heller låna ut honom till Premier League-lag utan det är Championship eller ja, men Tyskland är ju nästan optimala.
Ja.
Men nej, ja, det känns ju mer och mer som att han att de målen han gjorde mot Norwich kommer vara de enda han kommer göra i ja, truppen. Nästan.
Han gjorde ju ett mål i slutet på förra säsongen när vi mötte hjälp. Sista matchen förra säsongen.
Det jag inte hade du. Nej.
Innan, det är ju helt oviktigt i sammanhanget. Ja. Eller är det? Nej, men det var lite för dåligt för dem tycker jag. Jag hade ju gärna fått kanske en annan Champions League.
Ja.
Eller Champions League säger jag. Championship-klubb.
Ja, för risken nu känns som att han allt mer och mer kommer att stanna kvar på nivån League One Championship om han fortsätter. För att nu kan han ju han utvecklas ju, men inte den utvecklingen som man kanske vill.
Nej, för det är ju svårt då att komma från League One. Säg, den här vårsäsongen var i League One och sen ta steget till Premier League till nästa höst.
Ja, nej.
Det är ett ganska stort steg. Så
man vill ju ha utvecklingen Nelson eller Gnabry. Nej, alltså.
Ja, just det. Ja, Gnabrys utveckling går ju inte att säga något dåligt om. Eller Iwobis utveckling. Jag tycker fortfarande ska lyfta ett finger från dem.
Fast han är inte utlånad, tyvärr.
Nej, det är sant.
Han kommer inte komma tillbaka, hur mycket du än vill.
You never know. Men Smith Rowe till Huddersfield då?
Det känns ändå så här. De vill väl komma tillbaka, tänker jag, men det går ganska tufft för dem nu.
Ja, det går, de ligger på 20:e plats av 24.
Men det är fortfarande rätt liga, tänker jag. Och han kommer ju vara... Förhoppningsvis så kommer han ju vara ordinarie där. Det var inte Ed i Leeds.
Nej, Nej, det viktiga är ju bara att han får spela. Mm. För jag gillar Smith Rowe. Jag tycker han har, jag gillar hans spelstil. Jag gillar liksom det han har visat i matcher han har fått spela. Det känns som att han har kvalitet. Men det är ju det att han måste ju få spela kontinuerligt. Mm. Och frågan då får om Huddersfield spelar den fotbollen som passar honom. Men det får ju bara, det återstår ju att se. Det är ju klart nu, så det är inget att... Ja, spännande, spännande. Mustafi. Nu kommer ett glatt rykte.
Alltså?
Han ryktas till Galatasaray.
Han också. Ja. Vem har vi med där?
Har vi någon med där?
Nej, kanske inte. En minut.
En minut. Nu ska Sebastian... Han ska på toa. Ja. Okej. Okay. Ja, vi får se. Jag kan plocka kanske bort det här sen. Eller så får vi se. Ja. Jo, men jag kan ju säga lite grann om Sebastians inredning här då. Så länge medan han är på toa. Han har ett litet sprithylla eller vinhylla här. Jag ska se om mixladden räcker till. Vad ligger här då? Ja, men en liten prosecco. Jo, man tackar. Och vad har vi här då? Skogsglögg. Grythytans vin, skogsglögg. Ja, jo. En Melody. Vad har vi i den? Det är någon likörrackare det. Oj. Ja, där har vi den. Sailor-vodkan i plastflaska. Jajamensan. Det är ett måste för alla hemhyggen. Ja, det är en klassiker alltså. Oj. Vodka i plastflaska. Då vet man. Det är bra grejer. Härliga grejer. Och vad har vi här då? En propp. Vad fan är det här? Poppels. Starköl. Och jäklar. Det är alltså en öl i glasflaska storlek champagne. Ja. Oj, begränsad upplaga. 5000 flaskor. Ja. Röda svart vinbär. Smakar den här. 8,5 i styrka. Och här har vi en liten sån. Det här var ju väldigt fin, den här flaskan. GVs rosa. Ja, rosévin, det ska man också ha. Det var en jäkla blandning det här. Poppels. Starköl. Sailor-vodkan. Och GVs rosa. Nu hoppas jag att vi får lite spons på det här nu när vi säger de här märkena. Tydligt och högt. Nu kommer Sebastian tillbaka, så nu ska vi släppa Sebastians vin- och spritskåp. Lägger vi tillbaka de här goe flaskorna.
Ja, vet.
Har du något att säga till ditt försvar? På att säga, men inte försvar, men...
Nej, bara det att det var olyckligt att man fick magproblem under poddsändning. Men det är sånt som händer.
Ja, gud ja. Sånt händer. Mm.
Vi var inne på utlåningen.
Ja, Mustafi. Mustafi. Det
heter sig. Mm. Ja. Ja, men väldigt skönt. Men det är ingen utlåning utan det är en försäljning.
Vad jag läser så är det utlåning.
Okej, jag hade hoppats på försäljning kanske.
Ja, man gör ju det, men...
Men just som det ser ut nu med skadeläget i försvaret så hade ju kanske nästan bättre att faktiskt ha kvar honom.
Ja, nu ska vi se försvaret. Luis Sokratis, holding på väg tillbaka.
Ja, just det. Ja,
men då är vi ju egentligen bara, om Mavropanos gick nu, då är det bara tre backar vi har.
Mm.
Och det är ju på tok för lite. Så fråga för nu, Mavropanos utlåning, Mustafa utlåning. Krattar de väg för att någon ska komma in här nu då, eller?
Så måste det vara.
Så måste det vara, ja. Men görs ju inte av med två försvarare och sen inte fyller på med något.
Nej, för det snackades också var ju att våran kompis William Saliba att hans utlåning skulle brytas och att han skulle kallas tillbaka.
Vad tror du om det?
Jag hoppas han, det sägs att han ska vara riktigt bra, att han ska göra succé i Frankrike och allting sånt. Men det känns som att en försäsong innan han kommer in i laget kanske hade varit schysstast.
Ja, jag håller helt med dig. Det känns inte jätteschysst, för jag tänkte, han är, vad är han, 19-20. Det är ganska ungt för en mittback.
Och en ny liga och sen precis...
Nytt lag, ny liga.
Ja, hade han varit... Ja, men som... vad heter han? Inte Liechtenstein, Liechtensteiner.
Liechtenstein. Ja. Så många gånger man har sagt fel på det. Ja, ja, absolut.
Nej, men sen, när han kom in, för han kom in ganska hastigt under mitten av säsongen, hör för mig.
Nej, han kom in på sommaren.
Okej, då är det fel. Men han hade ju en sån rutinerad, han hade kunnat så här, hade vi kallat in honom nu,
ja,
eller någon i den, han hade ju fixat det direkt. Alltså han vet ju, han har ju spelat i 75 år. Och han,
ja, ja, ja.
Men Saliba som så här, det är svårt att anpassa sig så snabbt.
Ja, jag tycker man gör han en unfavor om man kallar tillbaka honom. Ny liga, nytt lag och direkt så bara gå in och rädda vårt försvar.
Sen hade,
19-åringen.
Jag hade jättegärna sett honom, jag tror att han har gjort jättebra, men det, nej.
Det får ske på rätt, ja, villkor. Och så hade vi, jag tänker så här också, hade vi kunnat och velat kalla tillbaka honom så hade vi nog gjort det vid det här laget. Ja. För när vi spelar in nu, då är det 14 januari, det är halva fönstret har liksom gått.
Ja.
Men mittback då, det jag skulle komma till är att rykta om att vi ska låna in John Stones från City.
Ja, men det, han är ju så, han behöver inte ändra något spelsystem. Nej. Eller liga eller något. Han vet ju precis vad det handlar om. Och är ju, när han är som bäst, då är jag kanske inte ligans bästa, men utav topp.
Ja, men det tycker jag, det tycker jag. Och Arteta känner honom, han, oh ja, känner Arteta. Så att jag läste om ryktet, för det ploppar väl upp, började väl så här ploppa upp igår, va? Och jag läste om det igår och idag och på min älskade källa Twitter. Och då så här, vissa tycker att det är fruktansvärt och typ så här Mustafi 2.0 och så här, sämsta värvningen. Nej. Sen. Men jag tycker inte det. Jag gillar vad jag läser.
Jag tycker han är jätte, ja, nej, men det ser inget emot. Jag hade tagit in honom med öppna armar.
Ja, man, absolut. Sen är han skadedrabbad, visst. Men vi behöver en till. Det är inte så
då passar han ju perfekt i år.
Då passar han perfekt. Han vet hur man gör. Ja, nej, det gillar jag. Det ryktas fortfarande lite grann om Upamecano också, men det har ju svalnat.
Det har ju snackats om honom i 5 år, känns det som.
Typ.
Sen podden började.
Det blir nya Benzema.
Ja, men
varje fönster dyker Benzema upp. Det ryktas ju också om en, nu blir jag lite arg på mig själv, en turkisk mittfältare från Milan har jag bara skrivit upp och inte hans namn.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är ja, jag är dålig på Turkiet.
Då ska vi inte prata om det här allt för länge, för då gör vi ju bort oss.
Men
ja, på lån då, vad är det, har du något på det som man brukar säga?
Nej, men det känns som att det vi kan få, det tar vi väl tacksamt emot, känns som.
Ja.
Men just där vet jag inte riktigt om det är där som det krisar på just mittfält.
Det ska vi säga, Hakan Calhanoglu.
Ja, men det känner jag faktiskt igen, skulle jag vilja påstå. Men det känns som sagt det är inte det som det krisar mest, tänker jag, på mitt, utan det är ju försvaret som,
ja, är in. Ja. Och sen nu som sagt med Ceballos som har varit borta i höst, kommer tillbaka nu, börjar vi kännas, alltså han måste ju komma tillbaka matchfit, närma sig liksom matchfit och startelvan, så kommer han like a new signing. Ett sista rykte då som det har ryktats lite grann om är att Atletico Madrid vill värva Lacazette och vill slänga in Thomas Lemar i den byteshandeln.
Lemar har ju snackat om mig också.
Ja, det är också en sån.
Men nu skulle jag inte släppa honom. Speciellt inte när Abba kommer att vara borta.
Nej.
Men nej, så det säger att rör inte våra anfallare nu. Då måste vi plocka in en till. Men jag tror inte att jag vill inte släppa honom riktigt än. Heller.
Nej, jag håller med dig. Ja, det här ryktet, när det började ploppa upp, bara kände jag nej, nej. Alltså en iskall Thomas Lemar. Han har ju, ja, varit frysbox typ i Atletico. Ja. Ta in han nu. Lacazette har inte bra form nu, men han har kvalitet. Han gör mycket för vårt. Han la ju assisten till Aubameyang mot Palace. Alltså han gör mycket jobb i anfallet förutom att göra mål.
Oh ja,
han är ju inte dålig. Det är bara det att han liksom har otur eller liksom övertänker besluten när han ska göra mål. Och han är anfallare, så han ska göra mål, och därav tänker man att han är dålig, men det är han ju inte. Nej. Så tycker jag i alla fall.
Jag såg också det nu att det var inte alls Eddie som skulle till Lincoln. Utan det var Tyrese John Jules.
Tyrese John Jules har ju gått dit. Mm. Precis.
Det var han som
Och då tänker jag att då är det lite en annan femma, för John Jules är ju ändå,
han är ju på den nivån.
Ja, 18-19. Han behöver, precis, få liksom A-lags tävlingsfotboll. Något liksom, han vill inte spela U21 mot andra 21-åringar. Han behöver liksom spela mot proper män. Och då köper jag den.
Precis. Ja, nej, för Eddie har inte sett någonting av än faktiskt. Utan han, som det ser ut nu så är jag fortfarande där, så är jag en Arsenal-spelare.
Kolla min segway här nu då. På kommande matcher. Är det Eddie som kommer in och räddar oss nu när Aubameyang är avstängd?
Det kan mycket väl... Ja, det...
Tänk om! Mm. Jag tror inte det själv. Jag försökte bara hitta en snygg segway.
Ja, men det, ja, vi kan fortsätta på det. Tycker jag.
Men ska vi gå över kommande matcher då?
Ja, jag såg också det nu på tal om du snackar med iskalla spelare. Så innan, de har ju döft ganska snabbt. Men det snackades också om Boateng ett tag.
Ja, ja, Jerome.
Boateng, ja, precis. Och vad hette han? Koulibaly var också
Koulibaly.
För han var på väg till ganska många.
Ja, precis, för han har väl så här satt sig emot Napoli. Han vägrar ju vara kvar typ. Och han då, och Boateng vet jag inte vad gör nu. Är han kvar i Bayern eller har han?
Men han är också, om jag förstått rätt, så för när ryktet kom fram så var folk så här, nej, han har tydligen blivit jättedålig senaste åren. Efter att de vann VM-guld för massa år sedan så har han så här bara gått på en stadig nedåtgående kurva. Så att,
och när var det Tyskland vann? 2014?
Mm, så han har gått på en stadig...
Då tar jag hellre... Koulibaly kommer att vara dyr. Mm. Men då lägger jag ju hellre det. Fast är Koulibaly... Det här pratade jag och Fred om, Fred Lindqvist, om att är Koulibaly så bra... Man så, jag kollar inte mycket Serie A.
Nej.
Men förra säsongen när Arsenal var dåliga så vann ändå Arsenal mot Napoli 2 gånger. Mm. Och Koulibaly, vad gjorde han då matcherna?
Nej, men jag tror att han peakade väl för ett par år sedan när Napoli var som bäst.
Okay.
Och då som alla, och då var han ett av FIFA 18, FIFA 19s bästa försvarare.
Ja, ja, ja.
Kom ihåg. Och då, men nu vet jag inte riktigt om... för det snackas inte lika mycket om honom nu. Då Nej. Var det ju på gång, då snackade de om att Madrid och Barca alla vill ha honom. Och nu är det så här, snarare att Watford och Arsenal.
Nej, inte riktigt Watford va?
Nej, men lite sämre lag i England som vill ha honom.
Jag tänker ändå att Koulibaly kommer gå närmare för 1 miljard. Har vi det, då får vi ju... Jag vet, fan, vi satsar allt vi har på Saliba tycker jag.
Ja.
Ja. Vi behöver inte köpa någon. Framtiden är säkrad. Saliba...
Han ska ju vara bra, så det jag tänker, då har vi koll på dem.
Ja, 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 bra. Så, då är vårt försvar...
Fast å andra sidan så är det ju inte Artetas kompisar som har scoutat, utan det var ju Emrys kompisar som hade scoutat.
Just det. Aj då.
Så vi får se.
Shit också.
Men nästa
på
match.
På tal om det så läste jag något rykte om att Arsenal är intresserad i en Stuttgart, ung Stuttgart-spelare.
Okay,
som Sven Mislintat har hittat och tagit till Stuttgart.
Ah,
och för det där jobbar han ju nu. Vi får se. Jag ska inte, jag kommer inte ihåg hans namn, så då kanske inte vi ska prata så mycket om. Ska vi ta kommande matchen nu istället?
När Eddie kommer in och avgör.
När Eddie kommer in och avgör mot Sheffield United främst då. Vi kommer inte hinna spela in en podd, tror jag, efter Sheffield United, så vi kan, utan det blir först efter Chelsea. Så vi kan ju ta de två matcherna i en liten diskussion här. Eddie Nketiah, hur många mål gör han mot Sheffield United?
Ja, men jag tror han gör en... hur lång tid tog det förra gången för honom med mål?
Typ 15 sekunder. Nej, han blev väl inbytt va? Ja. Sen direkt på hörna gjorde han mål. Så 7 sekunder.
Ja, precis. Ja, men 2 mål efter en halv minut. Så
ja, mycket bra.
Nej,
mycket
men
bra.
Jag tror ändå att han kan, om han skulle få spela, så tror jag han faktiskt kan få in ett mål faktiskt. Det ser inte jag som helt omöjligt.
Jag tänker så här också nu. Inte med det jag sagt att det du säger nu var ett skämt. Nej. Men om man ska bli lite seriös så gäller det att hitta målen för Aubameyang. Jag läste här en statistik, läst och hört, att han har gjort 48% av våra mål den här säsongen. Och 48%, det är skitmycket procent, om man säger, på en gubbe och gjort mål. Och hur ska vi lyckas göra mål utan han? Är det enkelt,
ja. Ja. Och eller på, det är väl antingen det eller på hörner som vi har blivit väldigt bra på.
Ja, just det.
Men annars... Det känns som att det bara är Auba som kan göra mål på något sätt. Men så att det är lite oroväckande. Det är inte som, hade man skadat Salah eller Firmino så hade Liverpool gjort målen då.
Ja.
Hade man skadat, ja nu är Kane skadad, men de kan ju göra målen då. Men det är just Arsenal. Skadar man Auba så kommer det kommer märkas betydligt mer.
Jag tror det också. För, ja, skadar man, som du sa, typ Salah eller Mané i Liverpool, det kvittar ju dem. De har en jävla maskin och bara... Nu ska vi inte prata för mycket Liverpool. Men
Det kommer märkas.
Det kommer märkas, givetvis. Så jag är lite så här. Jag står på två ben. Ja, det gör ju obviously. Det gör ju alla. Men på ena benet är så här. Ja, gud, det här kommer bli svårt utan Aubameyang. Han är ju överlägset vårt bästa anfallare och till och med kanske vår bästa spelare. Och han gör ju 48% av alla mål, bla bla bla. Det kommer bli tufft. Å andra sidan så tänker jag så här att det blir lite... Nu ska jag dra en svensk parallell, men att det blir lite en utan Zlatan-effekt. Att övriga laget så här, ja, nu får vi fan höja oss. Mm. Och att, jag vet inte riktigt, men undermedvetet liksom gör det här extra jobbet och att det släpper liksom någon mental spärr. Jag vet inte riktigt, men förstår jag menar.
Att de har inget som de kan förlita sig på längre, utan vi måste göra saker, jobbet själva.
Ja, det blir lite grann så som... Hur ska vi hitta en liknande parallell? Ja, det kanske jag inte behöver göra. Alla kanske förstår hur jag menar. Att det kanske... Å ena sidan är jag jätteorolig. Å andra sidan är jag inte så orolig. För jag hoppas och kanske till och med lite grann tror på den här effekten att det kommer kanske släppa kanske PP.
Mm. Ja, men det
kanske kommer kliva fram mer och tänka så här, this is my fucking time to shine.
Mm. Ja, men det var det jag tänkte också nu när du snackade om att de ska ta... Nu tror jag han kan säga... Nu har jag min chans att verkligen visa att jag kan spela.
Ja.
Jag måste inte passa någon annan, utan jag kan fan köra själv nu. Jag behöver inte leta efter Auba, utan har jag skottläge så skjut bara. Jag har ingen...
Nej, precis. Exakt så menar jag.
Och nu är han som är stjärnan istället. Nu är det inte Auba, utan nu är det...
Nej, och det kanske släpper ut något på lacka sätt. Jag vet inte, men att han har övertänkt beslut hur han ska göra med bollen, han har kladdat med bollen, att nu så här, han inte krånglar till det. Okej, nu måste jag göra mål, jag vänder upp, skjut, för han har ju så här, tagit touch, han har snubblat och bla bla bla.
Att nu liksom de bara... har tittat efter Aubameyang först innan de så här, nu kan de bara säga, nej men nu är det du och jag, Pepe, nu måste
ja,
vi...
precis, Pepe, nu är det du och jag som ska skaka hand efter målen. Sen tror jag att en hungrig, kanske en Ketja, men kanske också Martinelli. En hungrig Martinelli kommer komma in på Aubas kant och vänsterkanten. Och han kör ju som en jävla Duracell-kanin. Jag tror han kommer göra... Aubameyang är ju borta i tre matcher.
Mm.
Sheffield United, Chelsea borta och sen FA Cup mot Bournemouth. Jag tror på de tre matcherna tror jag Martinelli kommer göra minst två mål.
Jag tror han kan göra två mål mot Bournemouth. Och sen ett mål till. Så tre säger
jag. Ja, mycket bra. Jag älskar den när någon är optimistisk. Nej, men... Ja, jag kanske landar i det att jag kanske hoppas och tror på en sån effekt.
Mm.
Men samtidigt så har jag haft super duper med fel förut och är jävligt naiv och dum i huvudet.
Mm. Men jag tror också att hade detta hänt under Emery, så tror jag att han har varit så här, då tror jag han hade själv så här stått i omklädningsrummet. Ja, grabbar, nu är det så här, Auba kommer inte kunna vara med. Och ja, jag vet inte vad vi ska göra.
Det är exakt vart så. Men så här, ja, och jag vet inte riktigt.
Men nu, nej, men nu tror jag Alceta kan stå omklädd. Ja, grabbar, skit i Auba. Nu gör vi så här och så här. Du tar den kanten där och du passar honom. Och nej, du passar inte. Skjut. Skjut.
Precis, ja.
Och alla skjuter. Tänk på... Och så kanske han hade sagt till Pepe och Lacazette och alla bara, innan tänkte ni...
Passa Auba.
Precis. Nu... Det finns ingen. Han finns inte längre. Han är borta. Så kör själva. Jag tror att han kan hitta... Han kommer nog hitta nya...
Lösningar på problemet.
Priset. Han tycker nog att det är skitkul att han hittar nya...
Och sen blir det ju lite grann en blessing i disguise. Mm. Nu skulle vi ju bara prata om Sheffield United och Chelsea framför allt. Men om vi tittar lite längre fram... Fan, jag älskar början av samtalsämnet var det så här, alltså han gör 48% av målen, vi är körda. Och så nu landar vi i att det är en blessing i disguise.
Sälj Auba.
Ja, han missar Sheffield United, den är där. Han missar Chelsea, den är på tisdag. Matchen efter det han missar är på måndag 27, Bournemouth. Och sen är det matchen efter det är 2 februari mot Burnley. Jag kommer ha ett resonemang här, så bara hear me out. Ja, och sen har 2 februari mot Burnley. Sen har inte Arsenal match förrän 16 februari mot Newcastle hemma. Och sen, nu kommer jag till min poäng, så dundrar Europa League igång. Och då kommer kanske förhoppningsvis Auba vara väldigt uppvilad och motiverad till Europa League. För Europa League och FA-cupen, Det är ju det vi har kvar på den här säsongen egentligen. Mm. Vi kanske lyckas rädda en Europa League-plats, komma 6-7 i ligan, och då det är väl fine tycker jag. Jag kommer hellre till Europa League-plats än inte. Jag vet att det är många som inte håller med mig, men då väljer jag hellre Europa League-plats. Men det är Europa League och FA-cupen som liksom så här kan rädda den här säsongen. Och få, kommer ju då en utvilad Aubameyang till Europa League, så är ju det en helt klart fördel.
Och att han inte varit skadad, utan han har bara kunnat ligga hemma och vila.
Precis.
Åka runt sin Porsche utan att ha att gå runt och behöva rehab. Utan han kan ju bara, nej.
Ja, för det är ingen skada. Han, det ska man ju tänka på. Att han, är ingen, han behöver ingen rehab, utan när han väl kommer tillbaka så är det ju pam, 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 pam. Mm. Fit for fight. Yes, vad bra. Du... Det var faktiskt allt jag hade på mitt körschema, Sebastian. Är det något du vill prata om som du tycker så här att vi har helt glömt som är viktigt och noga att ta upp?
Nej, det är väl det man vi har att prata om egentligen.
Vad bra. Då ska jag runda av den här podden med att sträcka fram näven till dig, Sebastian Håkas.
Tack.
Det var superkul att komma hem till dig och äta lingongrova och kolla på din spritsamling. Mm. Vill man följa dig på sociala medier, det kan man göra. Om man tycker att du hade bra saker här att säga, då kan man dels följa på Twitter, där du heter
Ahokas.
Instagram
Ahokas.
Och sen, det här tar vi också upp varje gång, skriver du ju om Arsenal på Svenska Fans, till och från. Mm. Och hur gör man då för att läsa dina, det är ju främst krönikor, va?
Ja, och så. Precis, och nu den här, vi har ju så här att vissa matcher ska man bevaka och skriva. Mm. Så nu är det min tur inför, så nu blir det mycket inför Sheffield.
Åh, oh, spännande, ja. Vad aktuellt, vad bra.
Ja, precis. Så då är det ja, svenskafans.se. Sen det är ganska, man klickar sig fram på till Arsenal England. Det, och om man är inne där på ja, fredag och lördag så kommer det nog vara framme på första sidan Arsenal. Så det hittar man ganska snabbt.
Grymt, grymt. Och som sagt, kolla upp vår Arsenal Göteborgs Facebook-gruppa om man vill bli medlem, eller hemsidan eller så. Gött. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat, och tusen tack till dig, Sebastian.
Tack.
Och to be a good one.